Fredagsgästen på Retro FM.
Det är lördag förmiddag och den här veckan är man nyfiken på odjuret. Odjuret ser ganska så snällt ut. Fred Johansson.
Hejsan.
Är det, jag har inte sagt Johansson. Eller säger när du säljer det i England, Fred.
Alltså är det, ja, det blir ju Johansson då. Ja. På något sätt.
Eller, fast det var dubbeläsa en gång i tiden. Det var Johansson.
Alla. Ja, vi modifierade det där av någon anledning för att det såg lite roligare ut på skivkonvolutet, tror jag. Och ha bara Fred Johansson med ett S. Men det här var ju 94, vet du, den skivan kom ut. Så nu är det så. Ja,
precis, ni kommer kanske ihåg, vi ska spela den här sen, tänkte jag sen. Oh My Intuition och Smile. Och var mer hår på den tiden, Fred.
Ja, det var mycket mer hår.
Jäklar alltså, vilket alltså, var helt jätteimpad.
Ja,
helt
kul. Ja, det var tidigare. Nu får jag mest den frisyren genom att bära peruk. Ja. Som till exempel i den här föreställningen.
Ja, just det. Du, alltså, hur började din resa någonstans? Alltså, för att Wallmans salong vet jag var ju ett ställe. Men innan dess, alltså, kom du på att vad här du skulle göra i livet?
Ja, det är en bra fråga. Alltså, jag sjöng ju och spelade i rockband och sånt där innan. Under tonåren och när jag pluggade till byggnadsingenjör faktiskt. Och sen tyckte det var så roligt med musik så jag sökte Wallmans. Och fick jobb där första året då de öppnade. Och sen under den perioden så sökte alla i Wallmans till Kina Teaterns Fame-produktion.
Just det.
Och så fick jag jobb där, vilket var jättekul. Och sen... Från och med den produktionen 94 på Kina Teatern så har jag gjort musikal.
Var det rock-SM också där när du spelade band? Eller så här, spelade,
jo, men det var jag nog med. Då hade jag ju något band på Fryshuset där som, vad hette de? Ice Beat kanske eller något sånt där.
Okay. Var det så här typiskt amerikansk pudelrock? Eller är det...
Nej, det var lite mer så här progrock. Okay. Vi körde lite...
Lite creddigare?
Ja, kanske. Lite Yes och så det var inspirerat av just de progbanden liksom. men så det var kul, så det jag fortfarande håller ju på och skriver musik och sådär, men musikal är ju där jag liksom,
alltså det var drogen som så här gav sig.
Så det, och det är väldigt kul att man har kunnat jobba sen dess.
Kan du ibland nypa dig i armen och tänka så alltså, när kommer någon upptäcka fejken liksom, alltså man får förmån att jobba, men du vet man har ju så dåligt, ja. Jag känner ju själv det jag håller på med att ibland så tänker jag, men hur lyckas jag vara kvar här på något vis?
Jo, det är klart man tänker så ibland. Nej, jag inte varje dag. Ja. Nej, men det är ju väldigt förmånligt och det är väldigt roligt. Så igår hade vi ju första så här lite kostymgenomdrag och man fick på med masker och sånt där. Så gick vi runt och tittade på varandra och alla ser helt fantastiska ut. Vi har en fantastiskt bra kostymör och scenograf, Dan Potra. Och så tänker man, men det här är ju väldigt, vi är ju väldigt privilegierade som får hålla på med det här. Känner man ju i de situationerna. Sen är det klart, det är jobbigt och långa dagar om man ska stå i kostym i 10-12 timmar. Men det är ju värt.
Om du skulle råda någon young aspiring actor liksom, och ge sig in i den här knäppa branschen liksom, så här, för det är inget för trygghetsbundare.
Nej, det är det verkligen inte. Och jag tror jag var väldigt beroende av trygghet, men det är ju helt fel bransch för det. Uh-huh. Men ja, vad man ska det. Om man brinner för det och tycker det är roligt så gör det. Men det, liksom, det är ingen... Inser man att det inte är så mycket glamour kanske som folk som inte håller på med det tror.
Det passar ju bra att börja med fame liksom också. You start by paying in sweat.
In sweat. Brukar...
Just det.
Och så är det verkligen. Ja. Det finns inga genvägar. Man får jobba hårt och man får ha en bra arbetsetik. Man får liksom ja, men vara lätt att jobba med också. Det går liksom inte att spela diva eller komma för sent eller så, utan jag tror det är professionalism och ihärdighet.
Fanns musikalerna med där även under rocktiderna, så att någonstans att, eller kom det senare efter Wallmans eller så, här, så kärleken till musikaler?
Alltså jag är ju ingen, det låter kanske konstigt, men jag har ju aldrig varit någon sån där musikalintresserad människa, utan det var ju, om jag fick en förfrågan för Fame så tänkte jag okej, okay. Filmen hade jag sett, jag lyssnade på musikalen och lärde mig de låtar jag behövde lära mig för auditionen. Sen fick jag det, sen kom den till förfrågan och så gjorde jag samma sak där. Så har det liksom varit. Det har inte varit så att jag har lyssnat på musikal och det är det bästa jag vet. Men när man då lyssnar på dem och lär sig låtarna och får vara med i en musikal, så blir det ju, blir man ju väldigt medryckt i det här. Och det, jag tycker det är kul att få både skådespela och sjunga samtidigt. För som popartist så står man ju som sig själv. Mm. Men i en musikal får man gå in i en annan roll och man får bli en annan karaktär i ett par timmar.
Du dök ju upp där 94 med... Mm. Jag kommer inte ens ihåg, men jag kommer ihåg låtarna Smile, My Intuition.
Ja, och namnet hette ju på plattan var ju Fred Johansson.
Det var ju precis
det. Så var det.
Det var ju
eller
så,
Johansson.
Johansson. Det var alltid svårt när jag jobbade på radio på den tiden. Så jag sa, heter han Johansson eller Johansson? Det var jätteknepigt.
Ja, än idag.
Ja.
Men så det...
Varför blev det så? För det kom ju någon platta sen 98, ja, typ sådär.
Ja, som är ganska annorlunda.
Ja, men vad hände med popkarriären? Eller var det att musikalkarriären tog fart och den dämpade ner? Eller så?
Ja, det blev lite så. Jag som sagt, jag började ju i Fame i, vad ska man säga, slutändan av Fred Johansson-plattan och marknadsföring och en liten turné som jag gjorde på den. Men sen fortsatte jag. Jag ville ju fortsätta vara popartist.
No.
Men samtidigt så gjorde jag musikal. Och sen under den där plattan så var det väl, kom man väl till en vad ska jag pyssla med nu? Ska jag lägga ner musikal och fokusera på plattan eller så gör jag tvärtom. Och så gjorde jag tvärtom.
Det var ju ett klokt val.
Ja, det känns så. Och det var ju precis i den vevan också som jag fick jobb i London för första. Mm. Det var ju 96 jag åkte dit först och sen höll jag ju på att snickra på plattan. Och sen 98 så fick jag en stor roll som Pilatus i Jesus Christ Superstar.
Just det.
Och då var det också, ja men nu har vi ju bokat in radiointervjuer med för andra plattan och så gjorde jag dem. Och sen så tog den inte riktigt fart och så var det bara, nu drar jag till London.
Och alltså där stenhård konkurrens, alltså slås in bara det, och du har ju hållit det kvar igen. Du bor i London, alltså du skulle säga att du är här och bor tillfälligt under Skönheten och odjuret på Malmö Opera.
Ja, precis. Jo, men det är så, och det är ju också sådär väldigt kul och privilegierat att få kunna jobba i två länder. Och som sagt, jobbar man i London så finns ju ingen tid att jobba här över och tvärtom liksom, utan tar sig an ett kontrakt i ett år eller vad det nu är i The West End och så spelar man tills man inte kan gå längre.
Nej.
Och sen så kommer man över till Sverige och så får man göra något kul här.
Pontius Pilatus, det har spelat vid ett antal tillfällen.
Den har jag spelat väldigt många gånger. Det, och i flera olika produktioner. Både West End
den från 2000-tv-versionen som kom.
Ja.
Alltså fantastiska, lite modernare. Nästan så här, lite Gestapo-kläder nästan.
Det var tanken bakom det hela. Och vi spelade även den i Tyskland och det var inte så populärt.
Nej.
Vi fick liksom dress down no Gestapo-looken. Recensenterna gillar inte
och det. Vet du, alltså jag är så jäkla avundsjuk på det, för du fick spela mot en av mina absoluta favoritskådisar alla när det gäller Rick Mayall.
Han, precis.
Frid över hans minne.
Ja, verkligen. Han är helt fantastisk. Nu var det ju så att han var ju inte med på scen, utan han var ju bara med på den här skivan.
Han var bara med på skivan?
Ja, eller i film, eller nej, han TV. Var ju med i filmen, ja. Men det var ju så att hans scen var ju helt frilagd från min, så vi filmade ju inte ens samtidigt. Så jag fick aldrig träffa honom.
För han är ju liksom så fantastisk, sån här, vad den heter, Alan Bastard, när han spelar parlamentet Svarta Fån.
Just det. Han är helt, helt skogstokig. Men, och väldigt rolig och väldigt begåvad. Och som du säger, frid över allt minne. Men...
London som alltså, att jobba och bo i. Vad är kärleken till stan? Du har din familj där såklart.
Ja, familjen där. Och det var väl en... Jag vet inte om alla gör det någon gång i sitt liv. Att de, antingen så händer det där de bor eller så åker de någonstans och får en sån här aha-upplevelse.
Har du varit i London innan du sökte över till musikalvärlden? Så?
En kortis bara. Det var innan tror jag, Sverige gick med i EU. Och så, där. Så det var lite krångligt att åka dit. Och så. Men just när jag fick den här rollen, åkte dit och var ett år där och lärde känna stan och kollegor. Och, jag vet, det kändes som att okej. Nu har jag hittat hem. Det låter väldigt klischéartat, men det kändes verkligen så.
Har du några favoritspots än idag som du dras till när du är hemma i London, som du ska komma med något så här litet...
Litet tips?
Ja.
Nej, men det... Stan i sig har ju så otroligt många fina små liksom vattenhål.
Minisamhällen.
Så. Ja, det är ju så. Det ligger ett litet samhälle runt varje tunnelbanestation.
Ja.
Som har sin egen lilla karaktär. Så jag bodde ju när jag flyttade dit först då väldigt nära Camden och Hampstead, mitt emellan där i Belsize Park. Så det där har jag lite liten...
Och idag bor du någonstans?
Nu bor jag lite längre ut i någonting som heter Barnet.
Okej, okay. Lite förortslivet, lite mer förortslivet? Eller
ja, precis. Det är fortfarande inom tunnelbanans linjer och så. Men det är lite, man, du vet, man får lite mer trädgård och, och sådär. Så det är väldigt skönt. För det kan bli ganska rörigt i West End. Och när, just då, speciellt runt Camden och sådär. Så ibland så vill man ha lite paus från, eller man vill bestämma själv när det ska vara rörigt.
Har du en sån klassisk då, en mikro liten engelsk trädgård hemma bak?
Nej, vi hade lite tur och fick en ganska stor faktiskt.
Oj.
Ja, så jag har ja, det är en schysst plätt faktiskt.
Har du gröna fingrar?
Nej. Det är där går gränsen. Ja,
men du bor i England, hallå, och du ska liksom hålla på med rosor och whip your garden in shape. Så.
Nej, jag är glad om den bara är grön och inte gulbrun. Då känner jag att jag har lyckats. Ja.
Favoritrollen genom åren i London? Alltså, du har ju varit över i Sverige och spelat många av de rollerna du har spelat i Storbritannien.
Favoritrollen i London, ja du. Det kanske är den här jag spelade för ett tag sedan. Jag gjorde... Sunset Boulevard är ju en fantastisk musikal.
Den gjorde du i New York också?
Ja, den, precis. Mm. Så, men den började ju, vi körde en 5 veckors sväng med the National Royal Opera på The Colosseum, som är en fantastisk teater. Och så hade vi då full symfoniorkester på scen. Mm. Och så kom ju den helt makalöst begåvade Glenn Close över från staterna. Och
så du spelat mot Glenn också?
Ja, jag spelar ju hennes butler och före detta man på, i den här musikalen. Och det var en sån där... om det nu var musikalen eller henne eller kombinationen och med symfoniorkester, det kändes väldigt kul och väldigt inspirerande faktiskt. Det var en riktig upplevelse. Och sen var vi ju väldigt återigen privilegierade att vi fick åka till Broadway med den produktionen. Med samma huvudrollsinnehaverska.
Blir man ett så tajt gäng med dem? Alltså, för det är ju sån här, det är uppbrott, det är sån här extrema tajta förhållanden under en väldigt intensiv period av ens liv.
Ja.
Och sen är det hela tiden dessa uppbrott. Hur vänjer man sig vid dem, Fred?
Jag vet inte om man vänjer sig vid dem. Det som jag har haft väldigt tur med, tror jag, det är att jag har väldigt ofta gått från en produktion in till en annan med bara någon veckas mellanrum. Så då hinner man liksom inte sörja så mycket. Man kommer in i den här härliga teaterfamiljen fast med en annan familj. Och det tror jag var räddningen. Om man går ur en sån där intensiv period och så har man ingenting på några månader, så blir man nog ganska deppig. Och jag menar, senast nu innan jag kom över hit till Malmö, då spelade jag Aladdin, Disney's Aladdin.
Åh, fantastiska.
I...
Sultanen eller?
Jag spelade Jafar.
Jafar,
den elaka trollkaren. Och det var ju väldigt intensivt. Det spelade vi 8 föreställningar i veckan i 1,5 år. Så, och då blir man ju väldigt tajt med dem man jobbar med. Så det kändes sådär, hur ska det här gå? Man träffar dem varje dag. I princip. Men så kom man hit och får jobba med underbara människor som man har jobbat med förut. Och med en regissör, Linus... Fällbom, som jag inte har jobbat med tidigare, som är helt fantastisk. Och i det här huset som jag har jobbat, det här blir min 5:e produktion som jag tycker väldigt, väldigt mycket om.
Det är så märkligt, alltså, de flesta har det alldeles nästgårds och kanske aldrig besöker det, men jag har bestämt mig det att nu måste, alltså, du vet, man måste, för det är så när man tar det för givet, det finns ju där alltid, men det är inte alltid liksom.
Och så, nej, men det är ju så, så fort man det är så är det ju när man bor i London. Det finns ju så många ställen som jag aldrig varit på, men så fort det kommer någon att hälsa på så tänker man, har ni sett House of Parliament? Jag har varit här i 23 år, jag har inte gått dit ännu. Så att, och det är ju så, men det ska man verkligen göra om man bor i Malmö, och då ska man gå och se på Malmö Opera.
Det är ju krypavstånd från var man än bor i Skåne, skulle jag säga.
Ja, men typ. Så det finns ingen ursäkt.
Men du är hemma i London, men ändå kommer du göra det små gästspel. Familjen är ju djupt rotad i London. Din fru jobbar i teaterbranschen.
Ja, vi träffades så i alla fall. Hon är mest med i popbranschen.
Okay.
Jobbar med ett band som du säkert känner till, Jamiroquai.
Åh, Jamiroquai, fantastiska.
Ja, så hon har jobbat med dem de senaste 17-18 åren. Och turnerar runt med dem. Så att vi bor där. Helt enkelt.
Men är det kanske nästan en fördel att bägge är lite den här kreativa branschen, lite knasiga branschen, alltså både skivindustrin, teaterbranschen?
Jo, men det, man förstår, det finns ju ingen, kan jag säga, jag är ledsen när jag kommer bli sen, men varför det? Utan man vet bara att
så är det bara.
Så är det. Det är och repet drog över och missade flyget från Japan, okej.
Okay. It puts food on the table.
Ja, det är ju så. Och det är ju väldigt skönt. Vi har all liksom några diskussioner eller argumentationer om sådana saker.
Vad småbarnsförälder var teater och vad i den här kreativa branschen, hur är det då? Alltså så.
Det är också
utmanande.
Sådär logistikplanering som man då som musiker eller artist väldigt sällan är begåvad med. Men det har funkat väldigt bra faktiskt. Mm. Och vi har haft lite sådär också. När hon har varit väldigt busy så har jag varit ganska ledig och tvärtom. Så vi har liksom turats om och sköta mark... Mm. Vad heter det?
Marktjänsten.
Marktjänsten, ja, precis. Så det har gått jättebra och bara man liksom inte känner sig som en dålig förälder för att man liksom måste dra iväg på jobb.
15-årig dotter, är hon också så här inne, på väg in i samma bransch som mor och far? Eller?
Ja, vi försöker ju
inte vara bra
avråda henne från detta. Vilket kanske funkar, men hon visar ju lite begåvning inom musik och spelar tvärflöjt och bå och så sjunger hon ett rockband på helgerna. Men sen så är hon också väldigt akademiskt begåvad, så hon vill ju bli någon läkare av något slag. Så vi får se vad som fäster på. Men...
Så dina föräldrar till dig någon gång sen tänkte att man för fasen föräldrar, så ska du satsa på det här? Alltså,
Jag utbildade mig till byggnadsingenjör på grund av deras rädsla för
musik. Du ska ha något att falla tillbaka på.
Eller hur? Det ska ju vara det. Och så jobbade jag ett år på Tarsäck-kontor och sen när jag sa upp mig från det så var de ju helt, helt förstörda. Men sen så fick jag ju vara med i Allsång på Skansen. Och då förstod då förstod de att jag kanske inte var så dumt ändå.
Ja. Jag kommer ihåg mina föräldrar sa så, men vad ska du egentligen bli? Alltså, man kan ju inte göra det, man kan inte underhålla folk så här på det här sättet. Man kan inte jobba med radio och så här. Nu ska vi ha något riktigt jobb
egentligen. Ja, men precis. Vi måste ju ha. Jag hade ju telefon på arkitektkontoret. Egen telefon.
Wow.
Det var
den yttersta beviset på man har lyckats.
Ja, men det var lite så. Men det är så här, man måste ju följa sin vad är det de säger? Det blir ju förr eller senare.
The inner glow eller något sånt där.
Ja, men det blir ju förr eller senare så kommer ju barn eller följa göra det de vill göra. Mm. Sen tar det bara längre tid om man försöker få dem att göra någonting annat. Så att det är bara att uppmuntra och...
Hur mycket engelsman har du blivit på de här åren? Alltså det är ju din hemstad. Gissar jag på att du känner att det är ditt hem, London.
Jo, men det är så. Jag har nästan bott där lika länge som jag bodde i Sverige innan jag flyttade dit.
Uh-huh.
Så det känner jag inte. Jag gillar. Jag vet, jag är ju ingen sån där fotbollskille liksom, som vill gå och sätta mig på puben och kolla på senaste matchen. Det är inte riktigt jag. Men jag gillar... kulturen och teatern och det livet.
Museer tycker jag är något fantastiskt med London. Alltså först att det är gratis att gå på alla de här stora fantastiska British Museum, Imperial War Museum som jag har lite sån historiejunkie, Tate Gallery. Och.
Ja visst, det är ju, de har man ju varit på förstås. Men så, alltså, vad du nu... tycker att en klassisk engelsman är liksom.
Nej,
om man alltså, har sin afternoon tea jag gillar att det är lite skitigt och slitet och att man får jobba hårt om man ska någonstans och, men att det finns möjlighet också.
Man spenderar många timmar i tunnelbanan.
Oj. Det var någonting som nu senaste året när jag jobbade i West End, då åkte jag fram och tillbaka varje dag. Det kanske inte riktigt är det roligaste på jorden. Faktiskt. Alltså,
en varm sommardag.
Ja.
Syren tar slut. Syren tar slut.
Det blir lite irritationsmoment där. Men det var värt.
Nu, Malmö, ett par månader. Odjuret.
Mm.
Alltså gå in i den rollen. Alltså, att bara ta på sig masken. Den är ju gigantisk och den är ju...
Mm. Det också.
Hur lång tid tar det för dig att förbereda det till odjuret?
Nu har vi blivit väldigt snabba på det där. För första gången jag spelade det här var ju nästan 15 år sedan. Så tog det kanske en timme att få på det. Men nu ska det ske alltså under föreställningens gång. Så jag har från första scenen till två eller tre scener på mig och få på mig hela utstyrseln.
Och sen ska ni av där i slutändan också.
Ja. Så på, den ska på runt 10 minuter och sen ska den ha på 6 minuter. Och i en annan kostym. Så det har vi liksom inte hunnit prova ännu, men det tror jag kommer att gå jättebra.
Hur många är det som jobbar runt dig när du kliver av scenen där och ska avmaskas?
Ja, det blir ju ett par sminkörer, köser och två stycken från... nu säger jag wardrobe här.
Kostymörerna,
precis. Så det blir väl 3-4 personer som förstår rycka. Stackarna kommer ut helt...
Men kan inte vara lite klaustrofobiskt? Alltså det är ju rätt mycket grejer som de drar på det. Så jag kan gissa mig som man ska spela en sån...
Jo, det är klart. Det blir lite... För att ta några djupa andetag. Men det är jättekul. Det som är roligt med att det är så fantastiskt fint. Och masken blir väldigt verklighetstrogen. Kostymen är fantastisk. Så det hjälper, allt det där hjälper ju tillbehör, ger ju kött på benen till karaktären.
Det är veckan, kvar nu till premiären.
Mm.
Och vad är känslan i gruppen så här, din erfarenhet alltså, när det börjar dra ihop sig de där sista självande, är det några nerver, har de passerat förbi nerverna?
Nej, men jag tror att alla man har alltid lite premiärnerver och undrar alltid hur man ska få ihop det och så, men av erfarenhet för de som inte har jobbat här så kan jag förstå det, men jag, som sagt, det är min femte produktion och vi får alltid ihop det till premiären. Det är bara så, det måste. Och alla tar sitt ansvar och gör det de måste, så brukar det bli.
Men ska det gå lite åt helvete någonstans på vägen där liksom, så att man... Så
ja, alltså det...
Några trampminer?
Absolut. Det gör det ju. Och så fort det kommer teknik och kostym, jag menar, vi står på repsal och repat så går allting bra och vi har kört igenom hela föreställningen. Och sen helt plötsligt kommer kostym och teknik in och då är det som att börja från början och glömma sina repliker. Och vänta, ska jag köra? Vad ska jag stå? Har jag rätt skor på mig? Så att men det hör till också. Det är hysteriskt roligt. Hysteriskt och roligt.
Är det fortfarande lika roligt? Jag menar, du nollade i somras, du fyllde 50.
Mm.
Förlåt att jag påminner
dig. Ja,
smack in the face.
Ja, där kom den.
Okej.
Okay. Ja, nej, men det är som det är.
Men kan du se det? Jag håller på med det här i x antal år till.
Ja, så länge folk vill ha mig och höra mig sjunga så absolut.
Roligast pop, stå i skivstudion eller stå på scen om du fick välja?
Om jag fick välja. Jag tror jag har försökt att göra de där valen under de här senaste 20-25 åren. Och jag tror att jag är sådär så att jag behöver variation. För om jag bara gör musikstudio och inspelningar så blir jag lite uttråkad. Och gör jag bara teater så blir jag lite uttråkad. Så jag har byggt min egen studio i trädgården där jag kan sitta och skriva musik och spela in. Och sen så kan jag åka och få vara del i såna här fantastiska föreställningar.
Vad händer efter Skönheten och Odjuret? Finns det klart eller har man så lång planering som Fred Johansson?
Ibland har man det, men just nu så har jag inte det. Men det
är det skönt?
Det är ganska skönt faktiskt. För blir det ett naturligt break där så vore det jätteskönt. För då ska jag fokusera på lite annat och lite mer studioinspelningar och sånt.
Har man någon manager eller så? Eller man heter Fred Johansson?
Man har en i London så vad ska man säga, alltså går det nästan inte att jobba utan att ha en agent. Och agenten har hand om all kommunikation med producenter och castingagenter och så. Så det har jag haft samma gubbe nu i nästan 20 år som hjälper till med allt. I Sverige är det ju inte riktigt likadant.
Nej.
Utan där tar man själv de diskussionerna med och bokar in sig själv på audition och så vidare. Men jag tycker det är jätteskönt i att ha någon som gör allt det där. Så säger de, ja, på tisdag klockan 12 ska du sjunga för Kjellär i London.
Kan du se det flytta hem till Sverige med familjen någon gång? Jag vet att ni är gästade Ystad här förleden, du och familjen.
Ja, alltså det är en väldigt svår fråga. Just nu så känns det inte så.
För
just
Brexit så, står ju och knackar på dörren. Så.
Ja, den är vad den är. Soppan. Den är helt, ja.
Say no more.
Precis. Vem vet var det där kommer att ta vägen. Men ja, det känns som när jag har min fru som är engelska, min dotter som går i skolan där och kommer att fortsätta. Och jag trivs väldigt bra där. Så jag ser ingen anledning till det. Skulle bara krångla till det, tror jag. Det är väldigt enkelt nu att jobba både i Sverige eller i Skandinavien och bo i London. Samtidigt som det är väldigt enkelt att jobba i London och bo i London. Och ja, jag har gjort det sedan 96. Så att än så länge så...
Hela den här helgen så spenderar vi med att spela artister som bara plötsligt, de bara försvann från rampljuset från musikscenen. Du är en av dem som jag bara undrar, vad tog han vägen, och så dök han upp på scenen. Smile, berätta om låten.
Den låten, det var ju mitt första, vad ska man säga, mitt första skiva som jag släppte. Jag fick den, jag hade den stora äran att få jobba ihop med Anders Glenmark.
Just det, just det.
Vi kommer ihåg när jag satt och pratade med min A&R på BMG, Lars, Hans Larsson. Det fanns en Lars Karlsson också, men han heter Hans Larsson. Och vi sa, vem skulle kunna producera? Jag hade skrivit typ 50 låtar.
Just det.
Hade härliga demos.
Ute i Sumpan låg BMG då, va? Visst var det så?
Stämmer. Och så kom Anders Glenmark och så bara, det var ju fantastiskt. Jag vet inte om man har tid eller vill. Och sen så pratade med honom, skicka låtar, och av mina 50 låtar så plockade han ut 3, tror jag. Och en av dem var Smile, en av dem var My Intuition. Och så var det en tredje låt också. Men Smile, så satt vi då, jag och Anders Glenmark, och jobbade på den där, och han skrev ju till den här refrängen som är så jävla fin. För jag hade då verserna, when I wake up in the morning girl, you smile, 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 smile. Och så tyckte han att vi måste ha någonting som lyfter i refrängen där, och då kom this is my self portrait
med lilla tonartsövningen.
Precis. Ja. Och det var ju jättekul tid. Jag fick spela in den i anrika Polarstudio med en fantastisk tekniker som heter Lennart Östlund, som
legendar.
Han är, så han och Glenmark hade ju gjort väldigt mycket tillsammans, både på Glenmarks plattor, på Eva Dahlgren och ja, det är ju, Lennart har jag ju kontakt med än idag, och Anders. Men det var ju en stor, stor upplevelse att promenera in på Polarstudion där en gång i tiden, vid Sankt Eriksbron. Så att ja, det var en väldigt kul period.
Du, till sist, nu har du gett mig massor med att berätta massor. Om du hade bara fått välja en enda låt som hade fastnat i cd-spelaren i bilen, du kan inte få loss cd-skivan, det är en enda låt som du kan få lyssna på auto-repeat, som fortfarande skulle, alltså du skulle kunna klara att leva med den, en låt som fortfarande betyder någonting för dig.
Det där är ju en, alltså jag växte ju upp med liksom ABBA. Så för typ alla deras skivor.
Var du en ABBA-kille?
Ja, absolut. Ja, det var verkligen, de är, ja, de kompositionerna, de låtarna, den musikaliteten, texterna, fantastiskt. Som sagt, sen gick jag ju, lyssnade väldigt mycket på progrock, så det var väldigt mycket Yes och Marillion, och sen blev det hårdrock, Iron Maiden,
Dio,
Accept, precis, Dio,
Balls to the Wall.
Ja, absolut.
Udo och Dirk Schneider.
Ja, det var ju fantastiskt.
Detta lilla krutpaket.
Och sen började jag lyssna på soul liksom. Så okej, okay, en låt som jag skulle kunna spela dygnet runt skulle nog vara Donny Hathaway, A Song for You.
Denna fantastiska röst.
Ja, jag fick höra en live-version på den, och det var så jag helt plötsligt vände från hårdrock och progrock och bara, nej, jag måste ju sjunga soul. Så det var en stor vändning. Och sen kom ju alla de som runt den perioden, och Marvin Gaye och Stevie Wonder och ja, så, men den tycker jag är väldigt speciell.
Vi tar Donny Hathaway. Du, Fred Johansson, du har ett fantastiskt break a leg, får man säga det?
Ja, det får man göra.
Då gör det. Break a leg, ha en fantastisk tid här i Malmö.
Det ska jag ha. Det har jag redan.
Lördagsgästen på Retro FM.